Jag har som överskrift Fristaden, tillflyktsorten. Och vi läser från Josua bok, kapitel 20. Och det här är ju då när Israels folk är tillbaka i landet med ledning av Josua. Och så läser vi där från vers 1. Herren sa till Josua: säg till Israels barn, utse åt er de fristäder som jag talade till er genom Mose. De städer som en dråpare ska kunna fly till när han av misstag och utan avsikt har dödat någon. Ni ska ha dem som tillflyktsorter undan blodshämnaren. Och när någon flyr till en av dessa städer ska han stanna vid ingången till stadsporten och förklara sin sak för de äldste i staden. Därefter ska de låta honom komma in i deras stad och ge honom en plats där han kan bo bland dem. Om blodshämnaren förföljer honom skall de inte överlämna dråparen i hans hand, eftersom han utan avsikt har dödat sin nästa och utan att förut har burit hat till honom. Han ska stanna kvar där i staden till dess att han har stått till rätta inför menigheten och till dess överste prästen som då är i tjänst har dött. Sedan kan dråparen vända tillbaka och komma åter till sin stad och sitt hus i den stad som han har flytt ifrån. Det avskilde Kedesh i Galileen i Naftali bergsbygd, Sikem i Efraims bergsbygd och Kiriat Arba, det vill säga Hebron, i Juda bergsbygd. På andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan utsåg det inom Rubens stam Beser i öknen på slätten, inom Gads stam Ramot i Gilead och inom Manasse stam Golan i Basan. Dessa var de städer som utsågs till tillflyktsorter för var och en av Israels barn och för de främlingar som bodde bland dem, som av misstag hade dödat någon, för att han inte skulle dö för blodshämnarens hand innan han hade stått inför menigheten. Ja, det var många namn det där. Men det finns ju vissa förebilder här som vi ser och känner igen i det nya förbundet. Och det är det som jag vill belysa. Annars kan det ju verka lite märkligt, det här vissa avsnitt så här i gamla förbundet, i gamla testamentet. Men det måste alltså finnas fristäder eller tillflyktsorter. För om man råkade döda någon oavsiktligt eller av misstag, av okunnighet kanske, av ett misstag. Om man dödade någon med berått mod och medvetet, då var det dödsstraff på den här tiden. Och blodshämnaren här, det brukar vara en nära släkting till den då som hade omkommit eller dödats. Och den släktingen hade alltså rätt att hämnas eller att skipa rättvisa genom att döda den skyldige och straffa honom så. Ordet för blodshämnare är samma som förlossare eller bördeman i Gamla testamentet, Gaal på hebreiska. Vi läser också i Första Mosebok 9 och vers 6. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Synden måste alltså straffas. Och så går vi till Andra Mosebok 20 och vers 13. Och där har vi de här 10 budorden, 10 Guds bud. Och det sjätte budet, och då talar jag utifrån vad Bibeln skriver. För ni vet, bland våra bud har man tagit bort det där förbudet med bildförbudet. Det andra budet är borttaget och omgjort för oss. Men nu läser jag utifrån, räknar utifrån vad det står i Bibeln. Så står det sjätte budet: du skall inte mörda. Eller du skall inte dräpa, som det översätts i en del biblar. Senare efter att Israels folk hade fått de här buden, så var de ju uppmanade av Gud när de skulle inta landet att döda och utrota 7 hedna folk. Därför att de hade fyllt sina synders mått, står det. Vad är då skillnaden? Ja, det är motivet. Förstår vi? När vi läser och jämför det här. För lagens tid visade syndens allvar och syndens mycket allvarliga konsekvenser. Så var det ju i gamla förbundet. Och det var ju en skugga av den andliga verkligheten som vi då har ljus över utifrån nya förbundet, utifrån nya testamentet. Och Jesus tar upp det här budordet i Matteus 5 och vers 20. Du skall inte mörda. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Himmelriket är ju samma som Guds rike. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du skall inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Här vill jag lägga till att i vårt svenska språk så kanske inte riktigt den fulla betydelsen här kommer fram. Vi kan ju säga så här, men är du dum eller är ni vet så här lite. Det är inte det som menas här. Här är alltså ett djupt förakt för en annan människa. Man uttrycker att du är totalt värdelös. Man har ett agg, ett förakt, en ond mening i de här orden. Det är viss skillnad där alltså. För orden betyder att ta dem för någon att du är totalt värdelös. Och trycka ner någon annan, mobba någon annan. Eller ha en nedvärderande attityd. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Och här kan vi utgå ifrån sammanhanget att den här andra personen då har känt sig illa behandlad av någon anledning. Det är inte särskilt bibliskt att bekänna någonting som man inte har gjort. En del har missuppfattat det här lite, så man går den vägen, och det är väl okej om det leder till försoning. Är det väl helt okej, men det är inte det som vi uppmanas till. Men att vi har, det finns kanske något agg, det finns kanske något ouppklarat, det finns någonting, så uppmanas vi att göra upp med det, försonas, vår vänner. Den avgörande frågan här, det Jesus tar upp, det är ju, vems rättfärdighet litar vi på? De skriftlärda och fariseerna som Jesus nämner, de litar ju på sin egen rättfärdighet. De gjorde utåt sett goda gärningar och njöt av människornas berömmelse. När de fick beröm, de ville gärna vara upphöjda, ni vet. Och faktum är att det finns ju i alla tider samma sak. Och inte minst i det som kallas den globala agendan idag. Där man gärna talar om goda gärningar. Man ska göra goda gärningar. Men eran Jesus och frälsning, den behöver inte vi. Den vill vi inte ha med och göra. Vi är vår egen Gud, säger humanisten. Eller humanisterna. De skriftlärda och fariserna föraktade Jesus. För han sa sanningen om deras inre. Och där fanns syndens rot. Som skulle leda fram till att de här religiösa ledarna utlämnade Jesus till att dödas och göra sig skyldiga till mord som budordet förbjuder. Alltså onda uppsåt från synden i hjärtat. Och vi brukar säga att Jesus skärper buden. Han skärper buden för den självrättfärdiga människan, men för den som bekänner sin synd får förlåtelse och får ikläda sig Jesu rättfärdighet. Och då är vår rättfärdighet så otroligt mycket större än de skriftledas och fariseernas. Jesu rättfärdighet. Underbart. Fristaden hade ju alltså Gud befallt redan till Mose långt innan de kom in i landet. att de skulle utvärdera fristäderna. Och fristäderna är ju en påminnelse, en förebild för Guds frälsning, Guds räddning. Fristaden var en plats som man kunde fly till för att rädda sitt liv. En plats där fanns hopp för framtiden. Och man måste stanna vid stadsporten, står det, och förklara sin sak. Alltså man får bekänna sin sak där. Man får bekänna sitt brott. Och vid stadsporten, det återkom ju i Gamla testamentet gång på gång, att det var en väldigt viktig plats. Där brukar de äldste i staden sitta, de ledarna i staden. Och där tog man de allvarliga besluten, viktiga besluten. Och man hade liksom rättegångar där i olika saker. Där man skulle döma rätt utifrån lagen och Guds bud. Och det här är ju, stadsporten här är ju en bild på, en förebild på korset. Vid porten, porten in. Och bildligt kan man också säga profetiskt att det ibland är också som i ordspråksboken, att det är en människa, en bild på en människa. Murar och stadsport, där stadsporten då är viljan hos oss. Vi väljer vad vi släpper in, vad vi stänger ute och så vidare. Och här, när det är fristaden här, fristäderna och tillflyktsorten, då är ju där stadsporten Guds vilja. Och Guds vilja i Kristus, Jesus. Dråparen här är en förebild naturligtvis på varje människa. Alla syndare. Att alla är skyldiga inför Gud. Och får fly till fristaden. Vår fristad är Jesus, Guds son. Och här får vi fly både för medvetna och omedvetna synder. För alla synder får vi fly till honom som är vår fristad. Så läste vi att den skyldige måste vänta där tills överste prästen dog. Då först kunde han få sin frihet, bli liksom dömd till frihet. Och då läser vi Hebreerbrevet 6 och vers 18. Så skulle vi genom orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt, här är samma ord fast i grekiskan, tillflykt eller fristad, i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Melkisedek, vet vi, han hade inget slut eller början. Han var liksom en präst av evigt, beskrivs det, en förebild för Jesus. En del tror ju att det var Jesus som uppenbarade sig där för Abraham i Gamla testamentet. Det vet vi inte säkert. Men det är i vilket fall en förebild. Jesus är en evig överste präst. Och Jesu offer, hans död på korset, var ju det som satte oss fria. Precis som det gick till här i det gamla förbundet. Men det här är mycket större. För det gamla förbundet, det var en skugga av verkligheten. Vi får leva i verkligheten. Vad Jesus har gjort för oss. Romarbrevet 4:25. Han som utlämnades för våra synders skull. Och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och vår fristad, den är inte bara ett tillfälligt beskydd. Som det var i gamla förbundet. Det var tills överste prästen då dog. Men eftersom Jesus uppstod och han är en evig överste präst, är vår fristad evig. Vår tillflykt i honom är evig. Hebreerbrevet 7 och från vers 24. Eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Han lever alltid för att mana gott för dem. Eller oss. Alla. Stanna i fristaden. Uppmanades syndaren i gamla förbundet. Stanna. Stanna i fristaden. Stanna hos Jesus. Förbli i mig, sa Jesus, så förblir jag i er. Och till de nyomvända som fanns vid det här tillfället sa han: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8. Därför att den helige ande ger ljus och visar och verkar. Så ljuset kommer att öka. Det är ungefär som Jesus sa, ljuset kommer att öka. Ni kommer att förstå mer och mer. Det kommer att klarna för er mer och mer. Som jag sa innan hade ju alla rätt att komma som befann sig i den här situationen. Precis som alla har rätt att komma till Jesus idag. Johannes 6 och 37. Det är Jesus som säger: alla som Fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och så läser vi i psalm 46 och 2. Gud är vår tillflykt. Gud är vår fristad, vår trygga plats, vårt hopp, betyder ordet också. Och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför ska vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Grundtexten kan översättas: Gud är vår tillflykt, en mycket närvarande och överflödande hjälp, matsa meod på hebreiska. Genom nöd, genom vedermöda, genom smala passage, sara på hebreiska. Jesus har gått före, en tillflykt. En hjälp i nöden, väl beprövad. Jesus har redan gått före. Ordet meod här, det betyder också högtid eller avtalade mötestider. Så här talar det för att Jesus har bestämt möte med oss, var och en. Han har bestämt möte. Han har bestämt möte med dig ikväll. Varje gång vi samlas inför hans ansikte. Och ständigt när vi söker honom. Sen får vi de där speciella mötena ibland som utöver det vanliga. Som kanske inte är så ofta. Men vi säger, jag mötte Gud så starkt. Och det där får vi när Gud vet när vi behöver. Det kommer sällan, tycker jag, när man själv vill. Eller tror att man behöver. Men ibland kommer det när man inte, som en överraskning. Och Gud talar till oss. Men han vet vad vi behöver. Man kan också säga att lagen är en blodshämnare. Lagen, Guds lag, överbevisar ju om synd. Det var ju lagens uppgift, skriver ju Paulus om. Och dömer syndaren skyldig. Men lagen kan inte friköpa, för den kan inte ta itu med våra hjärtan. Kan inte hjälpa oss. Och ibland kanske vi dömer oss själva. När lagen avslöjar att vi felar. Men lagens uppgift är att driva oss till korset. Den första fristaden här som räknas upp, det var Kedesh. Och Kedesh, det betyder där man blir ren. Det står inte delvis eller halvt. Nej, det står där man blir ren. Helt och hållet. Förlåten och renad i Jesu blod. Samvetet, eller samveta. Samvetet vet tillsammans med lagen och ger en medvetenhet om synd och skuld. Det är Gud som har gett oss ett samvete. Och när vi flyr till Guds fristad, till Jesus Kristus, då får vi ett rent samvete, säger Bibeln. Och vi får också ett känsligt samvete. Det kan behöva helas. Gud berör samvetet. För vi kan ju faktiskt både tysta och göra våld på vårt eget samvete. Göra emot det vi vet är rätt. Och göra tvärtom och så vidare. Men här blir vi renade i samvetet. Och renade från döda gärningar, står det. Och vi läser från Hebreerbrevet igen där. Från kapitel 9, vers 13. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgart yttre rening. Det var ju så i gamla förbundets tid. Hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar? Så att vi tjänar den levande guden. Ty Kristus har genom den evige anden framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och så händer någonting inom oss, sakta men säkert byts den där drivkraften ut. Vi drivs inte längre av dåligt samvete för att duga, så att vi gör döda gärningar nästa år. Nej, den helige ande leder oss in i gärningar som Gud har förberett. Och så får Gud äran. Och vi får göra goda gärningar åt honom. Och om vi faller tillbaka, eller när vi faller tillbaka i det gamla tankesättet eller det gamla tankemönstret. För vi har ju den fallna naturen, och det händer då och då att vi kommer in i det där tänkesättet. Då kommer anden till vår hjälp. Och vad leder det till? Ja, vi läser ju Jesu ord i Matteus 5 och 3. Saliga eller lyckliga eller välsignade är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Och jag tänker här på den förlorade sonen som insåg sitt stora misstag. Han kom till sig själv, står det. Han kom till sitt eget slut. Och ibland får vi också göra det. Vi kommer till vårt eget slut. Och då inser vi vårt totala beroende av Gud. Av Guds nåd. Jag vill än en gång bara nästan inom parentes lägga in det här med den här globala agendan som sprids idag över hela världen. Där man talar om goda gärningar. Men ni kanske märker att det finns en teknik, ett sätt för att föra in oss och påverka oss in i det. Och det är just det där att ge dåligt samvete. Lägga skuld. Då gäller det för oss att komma ihåg att inte ta emot det. Inte låta det få komma i närheten av oss. För vi, troende, vi som är frälsta, vi som tillhör Jesus, vi drivs inte av dåligt samvete. Vi gör inte några gärningar av dåligt samvete. För att duga inför människor eller för att gå in under människors krav eller slavok. Vi är fria i Kristus. Vi drivs av den helige ande in i det Gud leder oss in i. Det han har bestämt. Det är viktigt. Den andra fristaden hette Sikem. Det betyder skuldra. Och här finns betydelsen där bördan läggs ner. Ett ok kan vara en börda. Oket får brista sönder. Falla av oss. Bördan, den tyngsta, den första är ju synden. När vi blir frälsta. Men så får vi hela tiden leva där. Och bekänna om vi bär bördor. Men vi kan också bära andra bördor som vi inte ska bära. Bördor av oro. Kanske oro för framtiden, oro för familjen. Oro för det ena eller det andra. Vi tar lätt på oss oro och bekymmer vi människor. Men här hos Jesus får vi komma och lägga ner de där bördorna. Och kan vi inte, så får vi be Jesus hjälp med att släppa de här bördorna. Så att du får ta över det här. Du får ta hand om det här. Hjälp mig att lita på dig, Herre. Att du har hand om det här. Vi får också bära bönebördor som vi är ämnade att bära. Men vi får gå med dem också inför nådens tron i bön till Herren. Den tredje fristaden hette Kiriat Arba eller Hebron. Det är samma sak. Och Kiriat Arba betyder uppbyggnad eller uppsamling i fyra väderstreck, alltså från alla håll och kanter. Hebron betyder gemenskap. Och här talar det om andens enhet. När Jesus samlar sitt folk. Och när Jesus är i centrum. Vi använder inte Jesu namn för att vinna på det. För att själva vinna på det. Nej. Bara vi får vara hos Jesus. Jag behöver inte bli någonting i den här världen. Jag behöver inte bli någonting bland Guds folk heller. Bara jag får vara hos Jesus. Men när han kallar, då säger vi ja. Då är vi villiga att gå och tjäna honom. När han kallar. Den fjärde fristaden hette Besser. Det betyder stark, ointaglig plats. David skriver i psalm 139, vers 5, den kända versen: du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Finns ingen tryggare plats i hela universum än att vara i Guds hand. Fristäderna låg centralt och synligt, så att ingen i landet hade långt dit. Och det står i Apostlagärningarna 17 att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Han är nära. Den femte fristaden hette Ramot, som betyder höjder eller högt belägen plats. Och i psalm 40 och vers 2 där uttrycker David: han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Det är fristaden. Gud lyfter oss upp på klippan. Den fasta klippan. Jesus. I femte Mosebok 19. Där kan man läsa att vägen till fristaden måste rustas upp. Göras i ordning. Och den måste vara jämn. Och vi läser i psalm 34 från vers 5. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse eller ur all min fruktan räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Här är en betryckt som ropade och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Och jag tänker på när jag gick min egen väg, mina egna vägar under många år. Och jag minns den där gången när jag väcktes på natten. Det var som någon stötte till mig, men det var ingen där. Och jag tänkte efteråt, var det en ängel? Och i mina tankar fanns, kan min tro dö ut? Kan min tro rinna ut i sand? Jag var klarvaken mitt i natten. Jag kände precis det här. Att det rådna av blygsel. Jag skämdes för att be till Gud. Jag skämdes därför att jag visste. Jag lever i synd. Men ändå så liksom. Snälla Gud. Låt aldrig min tro rinna ut i sanden, bad jag. Och den där bönen var naturligtvis den helige ande som påverkade att jag hade vett att be. Det var min räddning längre fram. Gud hörde bön. Det var andra som bad också. Men vi behöver inte rådna av blygsel. Vi får komma frimodigt, står det inför nådens tron. Vers 8. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom. Och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Smaka och se att Herren är god. Jag vet någon gång när vi vittnar i något torgmöte i Bohuslän. Och jag kommer att tänka på Janne. När det gällde hummus. Hummus, ni vet, är ju en sån här kikärtsröra. Och jag bodde ju ganska många år i Israel. I min ungdom. Och jag älskar hummus. Så jag var så överlycklig när vi åkte dit, Janne och jag, och till Israel. Och jag kunde äta hummus. Och jag försökte övertala Janne att smaka. Nej, åh, det är så äckligt. Aldrig, sa Janne. Det gick inte. Ja, men smaka, du kan inte veta om du inte smakar. Hej, jag vägrar, jag vill inte ha. Det är jätteäckligt. Och jag tänker ibland när det står smaka och se att Herren är god. Hur många människor är det inte som säger likadant som jag nu gjorde där? Nej, jag vill inte smaka. Jag är inte intresserad. Men en dag så bestämde jag sig för faktiskt att smaka på hummus. Va? Det är ju jättegott! Och sen fick jag inte ha min hummus i fred. Han skulle ha hummus både frukost och middag och kväll. Så kan det vara. Men ibland kanske det är så när vi håller det där emot Gud. Nej, jag behöver inte Gud. Jag tror inte på Gud. Men ateisten eller humanisten eller vad man än är, smakar, tar emot Guds gåva, frälsningen i Jesus. Åh, varför gjorde jag inte det här förut? Låter det då? Ja. Salig är den människa som flyr till honom. Fortsätter salmen. Salig är den människa som flyr, som söker beskydd och förtröstar på honom, på Herren. Frukta Herren i hans heliga, det som fruktar honom lider ingen brist. Saliga det ordet kan också översättas välsignad eller led på en jämn väg. Led på en jämn väg. Precis som vägarna här måste vara jämnas. Så att man kunde snabbt komma till fristaden, till tillflyktsorten. Men det stod här, lider ingen brist. Då måste det ju vara fel på min tro. När jag lider brist, eller? Ja, vi går till Filipperbrevet 4 och vers 12. Paulus skrev, jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Tack och lov. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Paulus var alltså förtrogen både med hunger och fattigdom och andra brister. Till och från. Men i fristaden fanns det mat. Alltid. Det fanns mat och förnödenheter där man behövde. Och så får vi också be om det vi behöver. I Kristus. Det finns hjälp i alla förhållanden. Det är vi lovade. Och sen fortsätter Paulus i vers 19 där. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Och Jakobs brev, han tar upp det inre livets brister. För det här handlar ju kanske mer om det yttre, mat och kläder och så vidare. Men Jakobs brev tar upp det inre livet. I Jakob kapitel 1. Räkna det som den största glädje, mina bröder och systrar, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Vilket underbart löfte. Gud ser inte ner på oss. Han ser, men att du är så trög som inte fattar detta. Nej, han ger villigt. Och ofta får vi be om detta i livet. Gud, jag behöver din visdom, din vishet här. Så yttre prövningar kan producera en djupare förtröstan på Jesus och formas så att vi formas enligt hans vilja till fasthet. Och också vishet att förstå att den här prövningen kan Gud använda för sitt goda syfte. Förstå vart vägen leder, det är också vishet. Invånarna som bodde i fristaden, de hade som uppgift att ta hand om de nya som kom dit. Så är det också bland Guds folk. Och sen var det så att fristaden skulle vara tydligt skyltad. Det måste tydligt och klart visa vägen till fristaden. Det gällde ju liv eller död om man hann dit. Så är det också med Guds evangelium. Tydligt och klart. Och det ska spridas. Jag läste en artikel i tidningen Dagen på nätet idag. Och det stod så här. En ledare i söndagsskolan frågade: hur kommer Jesus in i våra liv? Ett av barnen svarade snabbt: han kryper in genom örat. Ja, jag skrattade först, men jag tänkte, ja, men det var ju inte så dumt. Det står faktiskt i Romarbrevet att tron kommer av predikan, av att höra. Och predikan är kraft av Kristi ord. Han kryper in genom örat. Den sjätte fristaden och den sista, den hette Golan. Och i roten till Golan där finns betydelsen befria, frälsa och glädje över frälsningen. Glädje över frälsningen. Och jag tänkte då på Nehemjas bok. När Israels folk var tillbaka i landet och de hade börjat då att bygga upp templet, bygga upp ruinerna. Och så Esra som var skriftlärd la ut texten, la ut lagen, Guds ord. Och men när folket hörde lagen, står det, och Guds bud, då grät de. De grät och de grät och de grät. De grät över sina synder, de grät över sina misslyckanden, över besvikelser, över motgångar. Och de var alldeles förkrossade. Men då sa Nehemja: var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet. Glädje i Herren är er starkhet. Och det finns en grundglädje. Vet jag att någon uttryckte det för många år sedan, en pastor. Det finns en grundglädje i frälsningen oavsett hur livet ser ut för oss just nu. Och det är därför att Guds kärlek är oförändrad. Och vi sjunger en gammal sång: hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig. Och så slutar versen: han giver och giver och giver igen. Glädje i Herren är er starkhet. Amen. Tack Jesus att du är vår fristad, att vi får vara i dig, vi får tillhöra dig, vi får tro på dig. Vi får glädjas i dig. Åh Jesus, och jag tackar dig att du vill beröra djupet i våra hjärtan. Om det är någon som känner, åh, jag behöver mer av dig. Tack att du möter. Och låter den där djupa glädjen över att tillhöra dig, också få påla fram i vårt innersta Jesus. Tack att du är densamme. Tack att din kärlek inte förändras. Och du kastar aldrig ut någon och ingen kan rycka oss ur din hand. Tack att du är mäktig att bevara oss, Jesus. Och att det är i evighet, det gäller ända in i evigheten. Att vara i dig, att tillhöra dig. Du som är vårt fristad, vår tillflyktsort. Tack Herre. Amen.